att ändra åsikt. Att säga att jag har tänkt så här eller jag har tyckt så här, men jag hade nog fel. Jag ändrar mig. När gjorde du det senast? Nej, ja, det var en som har gjort det en gång här sista tiden. Du ser, det är väldigt, väldigt svårt att säga så att ja, men jag har tänkt så här, men jag har nog tänkt fel. Så jag ändrar mig. Det händer ibland, men det sitter väldigt långt inne för oss, för de flesta av oss i alla fall. Vad är det då som kan få oss att ändra oss i olika frågor och i hur vi tänker? Ja, vi kan ju få ny information. Vi kanske kan lyssna på någon som säger någonting, berättar någonting för oss, som ställer liksom saker och ting i ett nytt ljus, och så tänker vi, nej men här får jag nog tänka om. Eller vi läser en bok, eller vi stöter på någonting på internet, vi googlar på någonting och så hör vi någon säga någonting, eller ser ett tv-program. Eller, ja, det finns mycket sån ny information som kan få oss att ändra oss. Och en annan sak som kan få oss att ändra oss, förutom att vi får ny information, det är att vi är med om någonting. En erfarenhet som på något sätt skakar om oss, eller som också gör att saker och ting liksom kommer i ett nytt läge. Och så får man tänka om och fundera, men jag kanske inte har riktigt tänkt rätt, eller jag tänker inte samma nu. Jag ändrar mig. Jag hade nog fel. Och idag så ska vi läsa en sån text som då är hämtad ur vår bibelläsningsplan. Idag, den här veckan, har vi läst kapitel 9 och 10 i Apostlagärningarna, och det här är Apostlagärningarnas 10 kapitel, vers 34-35. Och det är alltså Petrus som kommer till en sån insikt där han faktiskt ändrar sig. När han säger så här: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Alltså, Petrus får komma till en helt ny insikt. Han får säga att jag har tänkt så här innan, men jag ändrar mig. Därför att nu har jag varit med om det här, nu har jag sett det här, nu har jag hört det här. Och så tänker jag faktiskt tvärtom, att Gud inte gör skillnad. Och det är inte bara hans åsikt som ändras, utan det är också hans beteende, hur han bemöter och behandlar andra människor. Det här landar hos honom, och det här är ju en process. Det här sker inte i ett ögonblick. Alltså, det här är ju på något sätt ögonblicket när det verkligen trillar ner pengen för honom. När han säger, nu förstår jag verkligen. Men innan dess har det skett någon sorts liten process. Och det här börjar ju redan under tiden när Petrus vandrar med Jesus. Därför att Jesus, han försökte kommunicera det här att det inte är skillnad på människor gång på gång på gång. Men då förstod Petrus inte det. Ett exempel är ju när de kommer till den där brunnen och de ser Jesus stå och prata med en samarisk kvinna. Och de fattar ingenting. Vad håller han på med? Du ska inte prata med henne, för du är jude. Där någonstans börjar den här processen hos Petrus, men då förstår han absolut ingenting. Och sen i Apostlagärningarna 10, när Petrus är hungrig, som det står, så får han en vision. Han får se någonting. Om det är liksom fysiskt att han ser det, eller om det bara är sitt inre, det vet vi inte. Men han får också höra en röst, och så börjar han ana. Och ni ska få se den bilden, eller ett försök att illustrera den bilden och den visionen han får se. Vi kan ta fram den bilden. Alltså, det här har gjort så många försök att illustrera. Vad är det Petrus ser? Det står att det är som ett vitt lakan som sänks ner, och liksom jordens alla djur finns i det här lakanet. Och så får han höra en röst som säger, slakta och ät. Och Petrus reaktion är ju, absolut inte. Jag har aldrig ätit något orent och tänker inte äta något orent nu heller. Och det här sker 3 gånger. Och sen så avslutas hela den upplevelsen med att en röst säger, vad Gud gjorde till rent ska du inte göra orent. Och det här sätter igång en process hos Petrus. Och så här är det hos oss också, tror jag, ibland, att man är med om saker och ting, och så förstår man inte allt med en gång, och så börjar man fundera, men vad betyder det här egentligen? Och här är det intressant, för att Petrus skulle ju kunna med en gång tolka det här väldigt bokstavligt. Och säga, jo men det här betyder att jag får äta vad som helst. Punkt. Men det tycks som att han anar att det här handlar inte bara eller ens om mat. Det här är en bild på någonting annat. Så han börjar fundera på hur ska jag tolka det här? Han är liksom inte bokstavstroende i den meningen att det var djur att äta, alltså handlar det om att djur att äta. Utan han börjar ana att men de här djuren står för någonting annat. Och det här tror jag också han har lärt sig under tiden han har vandrat med Jesus. Därför att Jesus han berättade ju en massa liknelser. Och när han berättade liknelser så förstod ju lärjungarna ganska snart att de där fröna som den här såningsmannen sår, det handlar egentligen inte om en bonde som sår frön. Det handlar om någonting annat. Och så förklarar Jesus för dem, precis det handlar inte om frön. Det här handlar om Guds ord och det handlar om människor. Och på samma sätt så gör nu Petrus samma på något sätt process i sin hjärna att de där djuren, det är nog inte djur. Det är någonting annat. Och så går han och grubblar, står det på det här. Han funderar. Och när han går där och funderar så knackar det på dörren och så kommer Cornelius män. Cornelius är en officer som bor i Joppe och han har skickat sina män. För han har också fått en uppenbarelse från Gud om att han ska skicka efter Petrus. Och när de säger du ska komma hem till Cornelius, då är han först lite tveksam också. Men så tänker han att nej, men jag går med dem. Det här har säkert med det jag såg att göra, tycks vara hans slutsats. Och sen när han kommer in i Cornelius hem och får berätta om Jesus och får se de här människorna där bli uppfyllda av den helige ande, eller faktiskt till och med innan dess, då trillar poängen på lätten ner för Petrus. Då är det, han utbrister det här. Nu har jag verkligen förstått att Gud inte gör skillnad. Ni vet han, Archimedes, man brukar säga att han hade ett Evreka-tillfälle. Har ni hört talas om det? Han kom på liksom hur det hängde ihop med vatten och massa och densitet och allt sånt där. Precis så är det för Petrus. Där trillar poängen på lätten ner. Att jag som jude, som har betraktat de som inte är judar som orena, som mindre värdiga människor, som människor jag inte ska ha någonting att göra med. Det där måste jag omvända mig ifrån. Det där måste jag sluta med. Därför att det är inte enligt Guds vilja. Alltså det jag har växt upp med, det jag trott har varit sant och riktigt, det måste jag bara säga, jag har haft fel. Därför att Gud gör ingen skillnad på människor och därför ska inte jag heller göra det. Och beviset det blir när de här människorna i det här huset blir uppfyllda av den helige ande. Då ser han, just det, Gud gör ingen skillnad på människor. Och då får inte jag heller göra det. Det här med att kategorisera andra människor utifrån diverse parametrar, det är ju ett lika gammalt fenomen som syndafallet, skulle jag vilja säga. Det är en del utav syndafallet. Judarna var inte de första som kategoriserade människor utifrån judar och hedningar, rena och orena. Och vi är inte de sista som också gör det. För jag tror vi alla kategoriserar de vi har omkring oss. När vi möter en människa, då börjar vi på något sätt skanna av den människan. Och redan innan vi pratar med en människa och börjar ställa frågor, så börjar vi registrera saker och ting med våra ögon. Vi börjar se, vad har de för kläder på sig? Och så gör vi en liten snabb analys, vad det säger. Vi tittar på hur de ser ut kanske. Vilken ålder de har. Vi kanske tänker, vilken bil körde de hit med? Och så börjar vi göra vissa slutsatser och så börjar vi kategorisera. Och så börjar vi liksom sätta in människorna i ett visst mönster. Och det här är djupt mänskligt, tror jag. På ett sätt, därför att vi vill skapa ordning i vår värld. Men det här är, tror jag, ett sätt som Gud inte applåderar när vi gör. Och sen fortsätter det när vi har gjort vår första okulära analys av en människa. Att vi börjar prata med dem. Och så ställer vi frågor om, vad jobbar du med? Ja, ytterligare en sak som vi kan checka av. Jaha, du är ju pensionär. Eller, var bor du någonstans? Var kommer du ifrån? Vad är ditt civilstånd? Vilken utbildning har du? Vad är dina intressen? Och så börjar vi lägga ihop allt det här för att på något sätt se, aha, det här är en sån människa. Och så har vi lite koll på den människan. Jag tror vi alla gör så. Men det är inte helt lyckligt och lyckat att vi gör så. Därför att vi tror att vi med dessa frågor och våra observationer kan få någon sorts liksom sann bild av vem den här människan är. Men frågan är hur vi får en sann bild av andra människor. Alltså att se en människa och att inte börja kategorisera, att inte liksom börja skanna av, att inte börja ställa de där frågorna utifrån att på något sätt få stoppa in den här människan i ett fack. Utan istället bara möta en människa, tänka tanken, den här människan är skapad av Gud, det är Guds avbild, precis som jag. Punkt. Och sen inte liksom tänka mer, utan tänka, den här människan är precis som jag. Det där är en svår övning. Och jag tror att grunden till det här beteendet som vi har att vilja kategorisera människor, den ligger i synden i att jämföra sig med andra. Alltså vi vill jämföra oss för att faktiskt på ett sätt också få vårt eget värde. Istället för att grunda både mitt eget värde och andra människors värde bara i att vara Guds avbild, att vara skapad utav Gud, så vill vi liksom addera saker för att på något sätt göra bilden lite större. Alltså synden består i att lämna grunden för min egen identitet som människa. Alltså grunden som består i att Gud såg och ser på varje människa och säger, det här är mycket gott. Du är skapad till Guds avbild och jag älskar dig. Det är liksom grunden för varje människas identitet. Alltså hur Gud ser på mig, det är så. Det är det som är grunden för varje människas liv. Alltså vad han säger om mig, det är grunden för min identitet och mitt värde. Och ingenting annat lägger någonting därtill. Men det här är en oerhört svår övning för oss alla, tror jag. Och det här grundar sig att det som händer i och med synden och syndafallet, det är att människan vänder sig bort från Gud. Istället för att helt och fullt bara utgå från relationen med Gud, så börjar människan titta sig runt omkring och börjar rangordna sig i förhållande till andra människor. Man börjar se, står jag högre i rang eller lägre i rang i förhållande till de här människorna? Och så börjar man liksom gradera sig. Och så börjar man snickra på något sätt på sitt egna värde. Man syr ihop någon sorts egengjord identitet istället för att ha den enbart i Gud. Det är det här som ligger till grunden, tror jag, för det som Petrus har levt med och det som du och jag, tror jag, lever med. Därför att det är ju så att som människor så blir vi ju ytterst till. Vi liksom upptäcker vem vi är i mötet med andra. Och ytterst, och det viktigaste mötet med andra, det är mötet med Gud för att ta reda på vem jag är. Alltså vad han säger om mig, det är det som är det viktiga. Men det är också i andra som jag speglar mig för att få syn på vem jag är och vem jag inte är. Men om den speglingen inte har sin grund i och börjar i Gud, då kommer jag att gå vilse som människa och jag kommer att börja gradera människor. Och jag kommer att börja göra skillnad på människor. Och det här är ju en del i det svåra att vara människa. Vare sig jag anser mig vara för mer än de jag möter, eller om jag anser mig vara mindre och nedvärdera mig i mötet med andra. För det tror jag vi gör både och. Ibland ser vi på andra människor och tänker, ja men den människan är ju duktigare än jag, vackrare än jag, rikare än jag. Och så nedvärderar man sig. Eller så tänker man tvärtom, ja men jag är lite bättre utbildad än den här människan. Jag har lite bättre karriär och jobbar den här människan. Och så börjar vi liksom gradera på det sättet. Vi nedvärderar eller vi uppvärderar. Och kyrkan är ju ingen fristad när det gäller detta. Vi är inte immuna mot vårt sätt att hantera oss själva och varandra på det här sättet. Och vi läste idag och vi hörde texten från Jakobsbrevet. Tänk om det hos er kommer in en människa som är väldigt rik. Och ni gör så här. Och så kommer in en fattig och ni gör så här. Alltså anledningen till att Jakob skriver det till de kristna. Det är inte för att det är en hypotetisk fråga. Liksom. Tänk om det skulle ske. Utan han är väl medveten om att detta sker i er gemenskap. I er kristna gemenskap. Så det där är ju en tidlös uppmaning och beskrivning av vad det är att vara människa, att vara församling. Och i den texten i Jakobsbrevet så är det ju pengarna som är den viktiga markören. Och jag tror att det är verkligen inte långt ifrån vår verklighet. Där pengar spelar en väldigt stor roll. Så dagens utmaning till oss, den är ju väldigt svår men väldigt viktig att inte göra skillnad på människor. Och hur lär man sig det? Hur kommer man dit? Ja, en som har lyckats med detta helt och fullt, det är ju Jesus Kristus. Alltså han gjorde inte skillnad på människor. Men det intressanta är när vi läser om hans möten med olika människor. Så märker vi att han, bara för att han inte gjorde skillnad på människor, så betyder inte det att han liksom hade ett standard sätt att möta människor. Han möter människor väldigt unikt och individuellt. Han säger inte samma sak till alla människor. Utan varje människa han har framför sig ser han som Guds avbild, punkt. Men han ser också den människans omständigheter, behov, längtan, historia, livsutmaningar, svårigheter. Allt det där tar han med när han möter en människa. Och så möter han den utifrån att inte göra skillnad på människor, men ändå se den människans unika situation. Och det är ju liksom ytterligare ett steg i att inte göra skillnad på människor. Att ha grundhållning att inte göra skillnad, men samtidigt se den människan man har framför sig, så man inte gör en stereotyp tanke av att varje människa är exakt likadan. Det är därför de här mötena ser så olika ut. Och här behöver du och jag, tror jag, Guds ledning, och vi behöver den helige andes kraft och förmåga. För det första att inte göra skillnad, men sen också att möta varje människa där den människan är. Och för att det ska vara möjligt, tror jag, så måste vi börja med oss själva. Alltså vi måste grunda vårt värde, vår egen identitet i att vi är Guds avbilder och älskar av honom. Punkt. Att vi inte lägger till massa saker i vår egen identitet och vårt eget värde. Utan att det är Gud jag har mitt värde. Det är vad han säger. Det är hur han ser på mig. Det är det som är det som gör mig till den jag är. Och hur får man då tag på det? Hur formas man till detta? Alltså att inte yrke, inte min inkomst, inte min utbildning, mitt utseende eller vad det än är. Att det är inte det som är min identitet. Det är inte det som ger mig mitt värde. Alltså hur kommer man ifrån det? Ja, men då får man ju odla relationen med Gud. Om min identitet och mitt värde ska grundas i Gud, ja, men då får jag odla den relationen. Och då landar vi i de där väldigt simpla sakerna. Som att läsa Guds ord. Som att umgås med Gud i bön. Där kan jag odla att ha min identitet och mitt värde i Gud. Alltså bönen och bibelläsningen är ju inte en plikt, utan det är ju en källa till att formas till den människa Gud har skapat mig till att vara. Att få sin grund i honom, att få sin identitet i vad han säger om mig. Och om jag börjar gå den vägen, så har jag lagt en bra grund till att också när jag möter andra människor se på samma sätt. Att inte utgå från de yttre omständigheterna, utbildning och utseende och allt sånt, utan om jag själv har grundat mig i mitt liv, jag har min identitet i vad Gud säger om mig. Då kan jag också möta andra människor och tänka, den här människan har också sin identitet och sitt värde i vad Gud säger om den människan. Att den här människan är skapad av Gud, till Guds avbild och älskad av honom. Och så försöker jag inte hitta mer saker för att kategorisera andra människor. Alltså det blir lättare att inte göra skillnad då. Och man kan ju be en bön, eller ja, ni ska få ett citat som man också skulle kunna göra till en bön. Vi kan ta nästa bild. Bönen, jag vill inte göra skillnad på människor. Jag vill göra skillnad för människor. Tänk att få be den bönen varje morgon inför alla människor man ska möta. Jag vill inte göra skillnad på människor. Men jag vill göra skillnad för människor. Och det här börjar ju med att vi inte gör skillnad på varandra där vi är. Så kära vänner, det är ingen skillnad på alliansare och missionare. Vi ber. Tack Gud för att du har skapat mig och oss och varje människa till din egen avbild. Och att du inte gör skillnad på oss. Herre, vi ber om ett sinne, om ett hjärta, om ögon som är präglade av dig. Den du är och hur du ser på oss och alla andra. Hjälp oss att inte göra skillnad på andra människor. Utan göra skillnad för andra människor. Led oss på den vägen. Hjälp oss som gemenskap. Hjälp oss i våra liv där vi finns. I våra sammanhang. Vi ber om det här i ditt namn. Amen.